Värvet görs i samarbete med Acast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Balansen mellan liksom att göra någonting bra kontra att sälja det har slått över helt till att sälja också på ett sätt som känns nästan panikartat. Och bara, vi slänger in lite artister och någon influencer och så bara hoppas vi att det här blir grymt. Men det är ju intressant nu då att det går skitbra för de här Joakim Lundells skräckfilmer som får dåliga recensioner men ses på på bio som fan.
Kanske har någon vän som nästan alla är döda eller sjuka. Ja, men du har väl någon som börjar bli rätt ensamt.
Det tog enorm fart från första praktiken för Adam Lundgren när han var med i Torka, aldrig tårar utan handskar. Senare med blåa ögon och flera andra uppmärksammade projekt, inte minst Vår tid är nu. Men har allt varit en dans på rosor sedan dess? Svaret på det, varför han bett någon hålla reda på hans undersäke och vad han har för projekt med Jerka Johansson, det avhandlas i Värvet avsnitt 595 med Adam Lundgren. Du, vad svårt det var att få hit dig. Fan vad vi har hållit på. Är det 2 år drygt? 3, 4? Jo,
jag tror det är 4. Eller för jag gjorde Hamlet på Dramaten, så fick jag förfrågan att vara med, minns jag.
Mm. Men jag tror att innan dess så sprang vi på varandra på Söders höjder.
Söders höjder?
Ja, alltså på Mariaberget när du bodde i någon produktionslägenhet kanske.
Ja, just det. Ja, nej, men det var ju efter, för det var 2020.
Jag fattar. Ja. Ja, du har blivit uppvaktad i alla fall genom åren.
Ja, av dig.
Ja. Smickrad?
Ja, men så är det ju lite såklart.
Livrädd?
Ja, inte livrädd, men nervös kanske. Mm. Lite, men nu är jag ju här, så att då får man ju göra det bästa av det.
Jag är ju också väldigt snäll, Adam.
Ja, jo, men det har ju inte med det att göra såklart. Alltså, det var bara med någon slags egen... jag har inte gjort nästan någon sån här poddintervju, tror jag. Jag har varit med i Fördomspodden för länge sedan, men det är ju en annan liksom, typ. Jag har fått lite förfrågningar, men jag vet inte vad det är. Dels är det väl en blandning av att inte ge ut för mycket av sig själv och att vilja framstå som lite liksom integritets... liksom, full person på något sätt. Det är en kombo av allt det där, tror jag.
Mm.
Sen när jag gjorde Hamlet var det också att jag mådde ingen bra då liksom. Så det var inte...
Varför?
Det vet jag inte. Men jag, nu i efterhand bara, fan, jag var ju nog deprimerad alltså när jag gjorde det. Och var nog det i ganska lång tid. Liksom upp och ner och sådär. Så nu idag kan jag liksom klappa mig på axeln för att jag ändå gjorde det, trots att jag liksom var... Jag var ju liksom jättenära på att säga nej till det faktiskt. För att jag bara, jag vill inte... Jag hade bestämt mig att jag inte skulle göra teater egentligen på ett tag. Då fick jag den frågan som är svår att säga nej till, men som bara, klarar jag av det här? Går det? Och så, om man, sådana tankar har man ju nästan alltid liksom, men dessutom då var i ett läge där man inte är helt hundra, så blir det ju ännu svårare. Liksom. Mm.
Men liksom, kan, och det här var inte din första rodeo med att må piss, eller?
Jo, det var, alltså, jag har väl lite dysterkvist av naturen så, men jag tror att det där var nog mer än vad det varit innan. Och det höll i sig, eller det var 2019. Jag tror att det först var en lång period av självtvivel i till yrket, alltså min förmåga i yrket. Och sen blev det väl också en egen bara, alltså låg självkänsla och må liksom, dåligt mående, som jag har varit i fan länge. Jag kom ur i förra året, känner jag liksom, ordentligt.
Okay.
Mm. Eller i alla fall, alltså den här, det finns ju grader i helvetet och jag har ju inte varit liksom på de nedersta nivåerna, men just självförtroendemässigt till yrket så har det varit jävligt svajigt alltså, i några år där, tycker jag. Men som jag nu då, förra året, kom ur ordentligt.
Men, och liksom, hur började det och hur slutade det? Och vad är det för liksom tankar som cirkulerar? Nu blev det 3 frågor på en gång. Men...
Vad var första?
Hur började det?
Alltså det började med att jag såg en film som jag var med i. En barnfilm som heter Upp i blå. Och jag såg den Och så tyckte jag, helvete, det där blev inte alls som jag hade tänkt mig. Alltså med min egen prestation och karaktär. Mm. Och det satte igång liksom något som blev en snöboll sen liksom. Så hela vår tid är nu egentligen så gick det väldigt upp och ner. Alltså man var upp så, ja men bra. Och så fick man se lite klipp efter man har haft så här. Man filmar ett block åt gången, alltså typ 3-4 avsnitt. Och så kanske man har en liten sån avslutningsfest för det blocket. Och så får man se lite klipp. Och då satt jag alltid bara, fan. Satt och antecknade på mobilen. Bara, nej, mer så där. Tänk mer så nästa gång. Och, men man kan göra det som ett positivt tanke. Att bara, fan, nästa gång ska jag tänka på det. Och så liksom lämna det där och ta med sig det positiva. Mm. Men jag hade med det negativa alldeles för mycket.
Kan du ge mig något konkret? Vad var det du såg liksom?
Jag kommer inte ihåg, men det kan vara... den där repliken var ingen bra. Och så då kanske jag funderar, varför då? Så börjar jag fundera på det. Eller där gick jag för fort fram, där var det för långsamt. Eller liksom...
Det är inte
eller
det här.
Att inte överens det, men kanske med... Fan, det kändes som när jag gjorde det att det skulle vara så. Mm. Och så blev det så. Och då bara, fan, jag kan inte lita på min egen mätare typ. Men nu är jag det här måste mycket snällare mot mig själv.
Det här måste du väl försöka komma ihåg också. Att du, jag antar att när det skrevs om säsongen så var det ingen recensent som tyckte illa om samma grejer som du tyckte illa.
Nej, absolut. Nej. Men då tänker man ju, eller jag i alla fall, men jag skulle tro att det är ganska universellt skådespelat. Då tänker man på det som inte skrivs. Mm. Ja, varför? Okej. Okay. Jag blev inte råhyllad. Då suger jag helt enkelt. Mm. Men nu så tror och hoppas jag att jag har en annan liksom inställning och approach till det.
Och det faktum att du liksom har jobbat nonstop, det gav dig inte heller någonting. Eller det kanske du inte har, men utifrån sett så ser det ut som att du har jobbat nonstop.
Ja, nej, det har jag inte heller. Alltså det har varit några år nu som har varit svaja jobbmässigt också. Och det har inte hjälpt såklart. Men det var ju ur en sån period som jag kom ur det där på något sätt. Mm. Ändå. Så att, ja.
Men hur, och jag började med att fråga hur det började. Du svarade på det. Hur fick du ordning på det då? Eller känner du dig, står du på liksom solid mark nu?
Ja. Det gör jag absolut. Sen så kan man ju åka ner liksom några våningar ibland, men inte hela vägen ner till källan. Mm. Och mycket lättare att handskas med det. Jag tror att det var en kombination av grejer. Men dels går jag i terapi. Sen började jag meditera. Började inte festa lika mycket. Jag var festa kanske fredag, lördag typ. Men nu har man förstått att man är en ålder när, ja, då är man fortfarande liksom trött och ledsen på söndagen, nere på tisdagen, okej på onsdag och bra på torsdag. Och så är det liksom och sen var det att jag bara snubblade över något klipp på Instagram, någon snubbe som pratade om lycka och om liksom sånt där. Och han sa inga nya liksom revolutionerande grejer egentligen. Det är bara att ibland är man mottaglig för, vet, just det. Fan, den där grejen. Man kanske måste ta tag i det där. Eller tänka så här. Och läste hans bok. Jag tror fan att jag läste ut den till och med. Det är inte alltid jag gör det. Men,
vad var det för lirare?
Mo Gaudat heter han.
Mm, just det.
Någon sån där, han var chef på Google X förut. Mm. Och han förlorade sin son helt abrupt. Han bara skulle operera blindtarmen och så. Och hans inställning var väl att det borde gå att hitta en ekvation typ för lycka på något sätt.
Mm. Happiness, believe it or not, will always be found in the truth. This course is about helping you see that truth.
Boken har varit uppe här förut och heter Solve for Happy, tror jag.
Ja, exakt. Just det. Mm. Har du läst den?
Bitvis.
Ja.
Jag gjorde en övning som jag tyckte var väldigt intressant. Man skulle skriva upp liksom när man har känt sig som lyckligast på någon lapp.
Mm.
Jag och min fru gjorde det. Och det som var spännande med det var ju att de liksom, ingen av de grejerna kostade pengar.
Ja, men absolut. Och jag tror att det är väl en stor del i det, att bara göra sig Dels har det med meditation att göra, det här med att försöka vara närvarande här och nu, och att då kunna se då de här små grejerna som bara, sitta på morgonen där och dricka den första koppen kaffe, vilken jävla lyx det är. Mm. Och påminna sig om det och tillåta sig att njuta lite extra i de små stunderna som man har liksom. Och sen går inte, sen fattar jag också att när man är som längst ner så går inte det, för då är det så svårt att liksom se det. Men om man liksom har ändå näsan ovanför ytan, så kan man liksom börja ändå laborera med de där grejerna.
Mm. Men du har ju valt ett jobb som är liksom, ja, du är ju i händerna på andra hela tiden liksom, mm. på något sätt. Och det tänker jag mig, det måste ju kräva ganska mycket av en person att fixa det, den osäkerheten.
Ja. Sen tyvärr tänkte jag inte på det när jag gav mig in i det. Mm. Då var man ju lite härligt ung och naiv. Och jag kan, idag kan jag ju förstå när jag sa till liksom, ja, med morsan och farsan att ja, men jag ska nog gå, jag kommer nog söka teater på gymnasiet. Farsan bara, ska du inte, natur öppnar ju många dörrar kanske. Mm. Och det också, han jobbar som fotograf, morsan keramiker och liksom en faster som har varit skådis, så de förstår jag bara, ja, det är en svår värld att slå sig in i. Och jag bara, nej, jag kommer göra det. Och då var det bara, ja, okej, ja, absolut. Men jag, idag fattar jag bara, ja, jävlar vilken stress och oro man kan känna om ens barn skulle liksom, jag ska nog försöka ta mig igenom det här lilla jävla nålsögat. Mm. Och så hela tiden ta sig igenom ett nålsöga, känns det som. Alltså det tar aldrig slut. Men jag, det är någonting kittlande i det också, därför att det finns ju en nästan äventyrsaspekt i det, att man inte riktigt vet. Och sen är det oerhört frustrerande ibland, framförallt när man får nej på nej på nej på nej på nej, och då ändå fortsätta gå in nästa gång med självförtroende och tro att jag kan göra det här är min roll. Ja, det är lite mentala stålbad ibland, mm. så är det.
Men har, jag menar, nu har ju du jobbat så pass länge, så kanske det inte funkar. Men får du inte roller utan att hålla på och provfilma och skicka self-tapes och
nej.
Fan och alls måste?
Jag trodde också det, att bara, fan, man gör väl en grej och slår igenom och så är man väl klar liksom. Men så är det inte. Nej, jag provfilmar liksom för grejer nästan varje gång. Mm. Okay. Nu är det till och med, nu liksom, ska man in och provfilma för så här en 3-dagars roll i en grej, vilket det har blivit någon absurd liksom. Kanalen ska godkänna alla, även på de små rollerna, så då måste liksom alla in, och det är så märkligt. Man bara, men jag har hållit på med det här nu i 20 år typ. Mm. Men jag har sett mig i massa olika, ni måste förstå, jag kan stå på en tejp och säga de här grejerna typ. Mm. Sen om jag passar för rollen eller inte. Men det kan ju bara avgöra lite. Eller låt mig träffa regissören då. Eller. Det känns som att det är väldigt, väldigt styrt nu av kanalerna och streamers liksom. De ska, och nu är det på en helt absurd nivå. När det liksom, känslan är att de börjar mer i hur kan vi sälja den här serien eller filmen. Inte att bara, vi gör en skitbra film eller serie som vi sen försöker sälja. Mm. Sen förstår jag att det alltid är en balansgång i det där. Att bara, okej, ha med stora namn och så vidare. För att skapa ett intresse och så vidare och så vidare. Men det har slagit över, så att det är liksom mer fokus på vilka som är med och som dessutom är, inte skådisar alltid då, utan det är en cool personlighet eller många följare eller. Och det, nu är det på en nivå som känns helt makalös faktiskt.
Men liksom att backlashen skulle komma, förstod ni i branschen det också? För det har den ju verkligen gjort, kan man ju säga, för de som inte är insatta. Att många av de stora spelarna som HBO till exempel har helt slutat att göra produktioner här. Och dessutom tagit bort mycket innehåll som de faktiskt redan hade gjort.
Jaha, ja, det hörde jag också om att de, som till och med har gjort någon serie som sen bara, den bara ligger där. Mm. Den kommer aldrig sända den.
Nej.
Och så, om man såg,
jag såg backlashen, komma.
Någonstans fattar man väl att, ja, men, eller för några år sedan tror jag, att man, men nu börjar marknaden bli jävligt mättad, för det är så många liksom streamers och allt och sånt. Och sen så är det så här, allt är på gott och ont. Det har ju varit, blivit extremt många produktioner gjorda och mycket jobb, och att streamerserna kan komma in och finansiera hela grejen på en gång. Och det är ju skitbra. Men i början när det liksom var en riktig sån guldrush, då har jag hört historier, folk som var inne och har en idé liksom, och pitchar bara en idé och får greenlight i rummet och bara kör.
Mm.
Men vi har ingen manus än. Skit i det. Skriv det nu. Vi har en slott till våren och liksom fylla. Antingen kör ni nu eller inte. Så då blir det också mycket havsgjort såklart och sånt. Och nu är ju tiderna som de är också. Så då är det naturligt att folk strömmar åt mer. Och jag menar, jag är fortfarande jävligt lyckligt lottad och har haft jävligt tur att få göra så mycket jag har gjort. Och jag tycker bara att det är en... man blir liksom irriterad. Då. Inte bara för att men jag ville ha den grejen eller den. Så kan det vara ibland såklart. Men balansen mellan liksom att göra någonting bra kontra sälja det, har slått överhet till att sälja. Och också på ett sätt som känns nästan panikartat. Och bara, vi slänger in lite artister och någon influencer och så bara hoppas vi att det här blir grymt. Då kommer folk kolla på det. För de kan marknadsföra på sina sociala kanaler, för de har flera hundratusen följare. Och det är gratis marknadsföring. Egentligen borde ju alla de här alltså ta betalt för att marknadsföra. Alltså på sina, det gör de ju om de ska göra reklam för något annat.
Mm. Så i framtiden så kommer, nu ska vi se, Bianca Ingrosso och Anis landa alla roller i allt?
Förmodligen alltså. nej, men det går såklart inte. Alltså, men du fattar vad jag menar. Det kommer ju alltid... Vi har alltid folk som kan det. Men jag menar, man satsar ju enormt mycket på reality och sånt nu, tror jag, i de här, för att det är billigt att producera och liksom lätt hon ut. Det är ju en annan grej såklart. Nu pratar jag om det som är ändå fiktion, där man liksom castar och till och med försöker välja regissör på ett sätt som ska väcka uppmärksamhet snarare än någon som kan göra ett bra jobb. Liksom.
Mm.
Gör en skitbra serie eller film, så kommer det liksom sticka ut.
Ja, jag tror att så här, jag var på någon pressdragning för som SF, antar jag, hade kring Utvandrarna, som ju var liksom, vad var det, för förra årets jättesatsning liksom filmmässigt. Och då sa de ju typ så här, om inte folk går på bio och ser det här, då får vi nog liksom tänka om eller lägga ner eller så där. Mm. Och så de har ju inte lagt ner, men det, folk gick ju inte och såg den.
Nej.
Och det är ju någonting med, det här har väl sagts liksom tusen gånger, men svenskt filmklimat är ju också extremt nervöst liksom.
Ja, ängsligt som fan.
Ja.
Och sen, det är ju svårt alltså, för att gå upp på bio idag, så jag vet inte, alltså de internationella filmerna som kollas på bio är också bara storfilmer. Alltså de pratar om samma sak i USA, med att det här mittensegmentet liksom nästan inte finns längre av filmer, eller i alla fall inte på bio. Men jag tror att det är också, om man för mycket bara försöker så här, vi tror att folk vill ha det här bara, om vi bara gör så och så, eller bygger det, handlar om den och den istället, eller så och så, så kommer det bli bra, för det är det som är populärt nu.
Mm.
Så tror man skjuter sig själv i foten. Sen måste man ju såklart någonstans ha med det i en viss mån liksom. Men ja. Ja, det är skit. Och samtidigt, alltså, men det är ju intressant nu då att det går skitbra för de här Joakim Lundells skräckfilmer som får dåliga recensioner men ses på bio som fan. Så det är ganska intressant nu att liksom, recensionerna betyder inte så mycket längre för tittandet.
Nej, och det kan man väl kanske lite grann förstå också. Det är väl inte helt en negativ utveckling kanske.
Nej, det behöver det absolut inte vara. Men det är bara intressant, för så har det inte varit liksom innan. Och länge har det varit i Sverige att det har antingen varit, känns det som, men på Guldbaggen så är det nominerade grejer som folk aldrig hört talas om eller vet vad det är, som har setts av 8000 pers kanske.
Mm.
Och som har fått skitbra recensioner men som ingen ser. Eller så är det filmen som blir sågade men alla ser. Och man måste göra båda, tycker jag. Men också hitta mitten där. Jag kommer ihåg när en man som heter Ove kom och bara, shit, otroligt. Den sågs av jättemånga och fick bra recensioner och var bra, alltså känns som, har det hänt sen liksom Sällskapsresan typ?
Tror du, är du säker på att Sällskapsresan blev hyllad i pressen?
Blev den inte det?
Ja, jag vet inte.
Det borde, den är otrolig, så det förtjänar den ju.
Ja. Ibland så frågar jag ju mina gäster om de kommer från ett konstnärligt hem, och det känns som att det, vi behöver liksom inte, där känns det som att det är ett rungande ja. Eller?
Ja, men jag har inte tänkt på det förrän jag har pratat med folk som de frågat vad ens föräldrar gör, och då har jag sagt farsan var fotograf och morsan keramiker, bara konstnärshem. Just, jo okej, okay, så har det nog varit då. Men annars har det nog varit ganska, alltså, ingen liksom harenbyxor och rökelser och eller det kanske inte, det är väl mer flum, hippie-style kanske, men...
Du är för ung för det.
Ja, det är jag nog.
Hade du varit 10 år äldre?
Kanske, ja. Mm. Men sen har jag ju menat, alltså, du har väl ändå ganska klassisk här, liten ort som heter Skepplanda i en liksom villa. Jag spelade hockey. Mm. Alltså, du är inte så... Jag satt inte och läste poesi och lyssnade på musik så på det sättet. Så att det var inte konst, alltså, eller jag var inte konstnärlig kanske.
Vad gav hockeyn dig?
Ja, men först och främst så var det ju jäkligt kul liksom. Jag började i LN 70, Lödöse Nygård. Jag var 9, ligger nära Skepplanda. Och det var liksom uterink. Inget tak på rinken, så att när det regnade så planen lutade lite, det blev liksom en pöl vid ena målet där. Det var hål i isen ibland när vi spelade match och pucken bara blup, försvann ner vid blålinjen. Och det är jävligt roligt idag att tänka på och sådär. Och sen när jag var 11 så bytte jag till GIK som ligger i Göteborg, Kortedala. Och vi var skitbra, och det var liksom enorm sammanhållning i både laget och allas föräldrar liksom, som gillade varann och började umgås, och de byggde omklädningsrum till oss, så vi hade liksom som ett A-lags omklädningsrum fast vi var liksom 14-15, och vi kvalade upp till U16 Elit och liksom kom 4 i världens största turnering för U14. Det var mer vad hockeyn uppnådde kanske, men det gav väl någon form av alltså sammanhållning, gruppdynamik och sånt. Sen var det speciellt för att jag, nästan alla jag spelade med bodde ju i Göteborg och kom från Göteborg. Så vissa av dem gick i samma klass eller samma skola och kände varann. Jag kom ju helt utifrån, så jag hade liksom 2 umgängen. Jag hade ett i skolan där jag gick högstadiet, och så hade jag liksom ett hockeyumgänge där. Och de möttes liksom aldrig. Så det var också väldigt märkligt. När jag slutade så var det som att bara klippa banden till massa människor som hade varit liksom en stor del i ens liv under lång tid.
Och nu då, har du tagit upp kontakten med dina hockeypolare?
Nej, jag har inte gjort.
Mm. Men du, så liksom, men så upplevelsen var att du var en helt vanlig medelklassunge snarare än ett kulturbarn?
Ja, det skulle jag säga.
Du är ingen nepo baby?
Nej, men som sagt, sen har det nog hjälpt mycket att det har funnits runt omkring en. Morfar var, han var elektriker och jobbade för SKF, men han spelade fiol och gillade att måla akvarell och har liksom ändå haft något konstnärligt intresse. Så det har ju funnits. Farfar var, han jobbade inom flygvapnet, var signalist. Och bodde på Såtenäs med sin militärförläggning. Men han älskade att hålla på med trä och liksom gjorde träslevar. Så det har funnits ändå en kreativ skapande kraft, eller vad fan säger man, runt omkring. Och det har säkert påverkat, tror jag.
Och hur fick du syn på teatern? Hur kom det liksom ens in i ditt liv att du skulle kunna gå den vägen?
Jag gick i högstadiet. Den skolan låg i en annan ort än Skepplanda. Då lärde jag känna folk där som hade varit med i en amatörteatergrupp sedan de var små, liksom, i Alafors, som heter Pelateatern. Och de pratade om att de höll på med teater, och jag bara, aha, vad är det? Var liksom, det kan väl inte vara så jävla svårt? Jo, det är det. Jag bara, vadå? Ska man vara arg? Ska jag vara glad? Jag är glad? Eller vadå? Så lätt är det inte. Mm. Och så var jag där någon gång och så lekte vi någon sån här teaterlek bara. Så bara, men det var lite kul. Och så började jag där för att det var väl också ett sätt att hänga och umgås med, liksom, med mina nya kompisar, tror jag. Och där upptäckte jag, det här var kul. Och så skulle de söka estetiskt på gymnasiet och tänkte, ja, men då kanske jag också ska göra det då, för ändå göra någonting och inte bara liksom sitta och plugga eller trycka på knappar eller liksom, som man gjorde. Min bild var att man gjorde på media då, så det hade jag kanske tänkt gå för att man får pilla med något, men teater var ju roligare. Och där var väl första gången, tror jag, som jag tänkte så här, ah, fan, det vore coolt att bli skådis typ, men det går ju inte, vad synd. Jag får se vad jag ska bli då. Så blev jag ihop med en tjej som var ett år äldre än mig, som gick på samma skola, som hade varit med i en film. Jag bara, ha, vad sjukt, men du är en vanlig person nu, eller du finns ju här. Och så fick jag följa med på en casting för dem, som hon skulle på, för de behövde fler killar. Och så fick jag några papper och bara, ah, men du får komma tillbaka imorgon och köra. Jag bara, okej då, fan, ja. Och så fick jag en roll till slut i den där filmen. Mm. Och det var Sandor / Ida.
Ja, oh, yeah.
Mm. Som, ja, det var länge sedan. Mm.
Jag har fest på fredag. Ni kan komma om ni känner för det.
Bara, tar mig sprut.
Ja.
Ida, hjälp mig. Jag ska gå på min första riktiga fest. Vad ska man prata om? Vad ska man säga till tjejer?
Och hur var det då på sätt första gången?
Jag kommer inte ihåg första dagen. Det första man upptäckte är väl vad mycket det liksom fuska sina situationstecken med. Men jag stod ju här då. Jag kan inte stå här nu. Jo, för att va? Okej, okay, ja. Mm. Nej, men det var ju speciellt just där att, aha, shit, man gör en festscen och det är helt tyst. Mm. Och eller man har en kamera i Mr. Fade. Det är ju klart man har det, men det är liksom svårt att föreställa sig hur det är för att man är där. Och alla är tysta och tittar på dig och står någon med en mick ovanför och liksom, aha, jävlar, okej. Okay, nu behöver jag göra någonting då. Men det var ju väldigt roligt. Det var också ett gäng där som blev kul. Vi hade roligt ihop. Och så började liksom, jag hänger som punkt. Jag liksom, då bestämde jag mig för att jag ville, eller jag såg den här pjäsen eller filmen och bara, jag vill hålla på med det här. Jag har liksom vuxit fram. Och ja, jag kom, innan jag tog studenten så satt jag liksom och ringde till produktionsbolag som en telefonförsäljare och försökte få mailadresser till castare och skicka CV och liksom och allt sånt där. Och så det var nog bara en, ja, det här var kul, jag vill ju mer. Okej, okay, ja, det är fortfarande, jag vill mer. Vad hände där borta? Eller vad? Så det var någon, en lust och nyfikenhet som liksom drev vidare.
Mm. Och liksom, trivdes du i den där? För jag menar, nu sa ju du att liksom helt plötsligt har man en kamera skitnära in på sig och liksom ska stå på en tejp och säga något. Så här, kändes det naturligt liksom från the get-go?
Minns jag faktiskt inte. Någonting var väl jag gillade eftersom att jag ville fortsätta med det. Och då hade jag ju gjort teater innan och tyckte att det var liksom kul. Och jag var alltid, även tidigt i skolan, höll på att liksom skämta mycket. Och alltså slängde ut kommentarer hela tiden och liksom sånt där. Så att det fanns väl någon form av, alltså, vad ska man säga? Någon
sång- och dansman.
Ja, kanske. Men som jag ändå är, ja, tudelad till på något sätt. Men det tror jag de flesta är som håller på med det. Mm.
Då låter det som att det var liksom en ganska organisk process att det här blev ditt yrke. Men hade du liksom tankar om andra grejer också när du var liksom 16, 17, 18?
Nej, inte som liksom konkreta yrkestankar. Så jag vet att jag någon gång på högstadiet tänkte, advokat är kanske kul, men det var ju för att man hade sett amerikanska filmer där advokater stod och liksom höll sina pläderingar och gjorde, så det var väl liksom egentligen nog showdel eller liksom performance-grejen i det som lockade. Mm. För sen man liksom läsa alla de här jävla böckerna och höga med, det går inte alltså. Det hade aldrig gått.
För en sak som blir väldigt tydlig när jag läser på om dig är ju liksom hur du har gjort så spridda roller liksom, eller så olika roller.
Ja.
Och då tänker jag, hade du liksom den tanken redan från början när du ringde runt till produktionsbolagen?
Nej, och alltså det sjuka är att jag från början tänkte jag väl så här, ja fan, vad kul att göra en serie som typ Vänner som man bara håller på med och har kul och så här. Men det är ju det sista jag vill göra egentligen. Men jag tror att jag alltid nog har gillat att göra liksom, alltså när man har skämtat på teatern och sånt, improviserat och göra olika gubbar och karaktärer och så. Och jag hade sån extrem jävla flax när jag gick ut scenskolan och fick göra då först Torka aldrig tårar, så var min praktik. Och sen när den kom, då höll vi på att filma Känningen sorg. Så där hade jag ju sån tur att jag fick göra liksom två vitt skilda karaktärer direkt. Och det tror jag var jävligt tursamt för mig. Och sen fick jag då göra något. Men nu var de ändå i samma vatten på något sätt, att det var snälla killar så att säga. Och sen fick jag göra Blå ögon året efter, det jag fick vara psykopat. Så det var ju en jävla... Jag var så glad för att jag fick göra det, för att jag förstod att det kunde nog vara nyttigt att få visa tidigt att man kan göra olika grejer.
Mm. Hur var scenskolan för dig? Var det lätt att komma in på sådana grejer?
Nej, det är ju... Jag kom in, så den gången var det väl det då. Men det är ju...
Men hade du 18 försök innan dess?
Nej, jag sökte först Göteborg en gång och tänkte att jag skulle vara en sån oerhört begåvad jävel som sökte en skola en gång och bara, oj, jag kom in. Mm. Men det var jag inte. Så då gick jag Skara skolscen.
Mm. Hur var Skara?
Speciellt. Eller det var, alltså, det var skitnyttigt, för att det förberedde mig på... Sen när jag kom in på scenskolan så förstod jag mer vad det skulle innebära. Hur mycket jobb det är, vad mycket liksom olika saker. Man ska ha någon sång där, någon dikt där och röstövningar där och jobba med en scen och hur gör man det. Och ja, fulla dagar verkligen med olika ämnen.
Mm. Hur var det med haschet?
Haschet? Mm. Nej, det var nog ingenting tror jag. Vadå, har du rökt hasch i Skara?
Nej, men
är det en klassisk haschstad?
Nej, men jag tänker mig att om det är lite så folkhögskola-vibe så är det väl inte så svårt att hitta någon som kan fixa?
Ja, nej, det var nog fan ingen tror jag som rökte någonting där. Alltså. Sigre kanske.
Internat också?
Nej, men alla bodde ju liksom i lägenheter. Okej, okay.
Jag fattar. Mm. Och nu pratade vi lite om hur du kom in, men hur var själva studietiden?
På scenskolan? Mm. Jag hade det bra, för mig var det bra att gå där. Jag vet att vissa säger att men scenskolan, det var inget bra, man stöp sin form och hit och dit. För mig var det jättebra, för att dels att man bara håller på med liksom, yrket varje dag i 3 år på ett eller annat sätt. Bara det gör liksom någonting. Och ja, nej, det, alltså, men jag var lite samma där, att jag i början var lite på min egen kant och umgicks mest med mina kompisar utanför skolan liksom, som jag hade. Men vi hade en jättefin klass, och så att ja, det var bra.
Vad tyckte du var svårast?
Vi hade ju ett ämne som heter Jatt, som jag inte vet om de har kvar längre, som är en någon form av teknik eller liksom inneförhållningssätt som är, det är mycket teori och krångligt det där, vilket jag ibland bara fan, kan jag inte bara säga glad, ledsen, arg, eller jag vet inte hur jag ska använda det, ibland så bara jag, snart så förstår jag det och kan använda, så bara nej, det tappar jag redan borta.
Okay.
Men det var ändå det jag ändå försökt säga, okej, men det är ändå bra, för man är ändå på golvet och gör grejer liksom hela tiden. Men ja, det svåra var väl att man blir utmanad hela tiden där till att göra det man inte är så bra på kanske. Och det var väl svårt, men sen det var i tvåan, så ettan var nog mer besvärlig för mig. Jag kommer ihåg att i tvåan så började jag så här, fan, jag kanske hamnar för mycket i att bara, om det känns skitjobbigt att göra, då är det bra för mig. Men att jag är tvåan bara, fan, det måste ju vara kul också. Jag måste ha roligt, annars är det ingen idé. Mm. Och då börjar man, ofta så kanske man ska sätta upp sina egna övningar. Man får, det här är övningen, Det fanns något som heter treantrier. Då ska man komma in från ett liv. Det ska hända något där inne som gör att man sätter sig något annat och ut i ett tredje eller någon sån här grej.
Är det en improövning?
Ja, eller man ska då... Man ska liksom, nej, du ska planera det innan vad du tänker att du kommer från och ska göra. Och liksom, så det kanske bara, den ska ni sätta upp till på torsdag och så göra den. Och då, och jag kommer ihåg att min lärare då, Peter Melin, tyckte att den var så bra och att jag själv tyckte, ja men fan, ja, men det här var, nu försökte jag göra något som jag tyckte var kul. Alltså att hitta på roliga grejer i det där och inte bara något som skulle vara tungt eller allvarligt eller svårt för mig, utan hitta den där balansen hela tiden.
Och vad var teorin bakom JAT?
Ja, det jag inte vet ju riktigt. Ja, men det var något, man hade sett, det var som ett träd, så var det fyra rötter som hette, vad fan hette de då? Passion, vision och grej, och så kombinerade man olika de här rötterna och då blev det olika liksom inre tillstånd eller förhållningssätt som karaktär kunde förhålla sig till, typ awake, att man är väldigt mycket i huvudet och går inte in i känslan. A dream som var väldigt då i emotion och sånt. Och så kom det ut då i yttre, vad fan heter det? Som fysiska gestaltningar, typ slashing, dabbing. Och det kan, en replik kan vara i slashing eller dabbing eller punching eller pressing. Ja, du hör ju, ja. Det är liksom, jag får nog klippa bort det. För råddigt. Men vi hade en lärare som var väldigt bra, som heter Pelle Nordin, och jag vet inte om han är kvar där länge, men det var ju verkligen så bara, vem fan ska lära ut det här när han slutar? För att det måste ju ha någon som verkligen hajar och fattar och brinner för det där. Mm. Men han sa en grej som, det har inte med det att göra egentligen, men det bara, kom ihåg att han sa, vi kan aldrig lära er att spela teater eller skådespela. Själva musicerandet liksom. Vi kan lära er noter kanske, men musicerandet är helt från er själva. Jag minns att jag tänkte, vad fan med, varför går jag här, eller vad fan är grejen? Men nu hajar jag liksom lite vad han, ja, vad han menar, att ens intuition och impulser är ju ens egna, och så är det väl mer försöka hitta tekniker då för att antingen bara ha en början och ingång i ett arbete, eller om det liksom krånglar då, okej, hur kan jag försöka lösa det här så att det funkar?
Är det här liksom, har du nytta av de här rena teknikerna fortfarande, eller är det liksom en mer intuitiv process nu?
Vissa rent tekniska grejer som med rösten har jag haft användning för, som vår röstlärare Peter Melin liksom lärde ut och hade. Och vissa av de här grejerna är ju mer så här, att man ska ha en, om du gör en scen då, så ska du ha en vilja, och kanske var kommer du ifrån och vad är ditt hinder och vad gör du för att uppnå din vilja, så vad använder du för medel och sånt. Och det blev lite för stolpigt för mig ibland, tror jag. Och jag har ibland fastnat i så man, för ibland kan jag känna, vad fan är det jag ska göra då? Liksom, jag har fått ett jobb. Vad ska jag göra? Jag ska lära mig replikerna och komma dit och göra det, men vad är själva, vad är det jag får betalt för? Och då har jag ibland fastnat i att vara duktig då, svara på alla de här frågorna så här, vad vill, för varje scen går igenom så här, vad vill jag här och sådana medel. Men för mig så har det blivit att jag ibland har fastnat då för mycket i huvudet kanske, för att man måste, och tricket är väl att kunna göra det där men sen släppa det och vara helt fri när man väl är där. Det är det som, det är en väldigt märklig process egentligen att göra film, för att det är så mycket som ska planeras och liksom förberedas, och sen så ska saker bara få uppstå spontant i det här jätteplanerade och uppdukade. Ja, det är ganska motsägelsefullt, men det är jävligt häftigt när det funkar och man känner att man har någon sorts flow liksom, och bara är i nuet och studsa på vad den andra gör. Alltså som att man spelar pingis. Och jag vet att jag ibland har så här suttit hemma då när man sitter med manus och bara, fan, de här replikerna, jag förstår inte hur jag ska liksom testa att säga högt ibland själv, och alltså, men på olika sätt för att inte fastna i ett sätt att göra det. Och det är liksom, det är svåra, eller en del är det svåra. Men sen när man kommer ibland på plats, och så gör du någonting. Och då bara så kommer repliken naturligt eller organiskt i den sättningen för att jag säger det till någon som har gjort något med mig. Så det är också en del att våga vara i den ovissheten, och det är ju, vi vill ju gärna liksom kontrollera vår tillvaro så mycket det går och vara safe och att liksom känna sig safe i att vara osafe på något sätt. Det är väl den stora nyckeln till det. Och då hjälper det att må bra, som sagt, så att man vågar liksom testa och göra bort sig och bara inte ta det på så jävla stort allvar, utan det är okej, du får testa igen och göra liksom gärna nytt.
Mm. Och liksom, om vi då blir lite konkreta så här, vi kan ju kanske ta då konferensen som är det mest aktuella projektet med dig. Så här, när du får det, först så ska du landa rollen, antar jag.
Mm.
Provfilma.
Mm.
Och det nailade du?
Ja, tydligen.
Ja. Mm. Men mår du bra i de där provfilmningssituationerna?
Ibland. Ibland inte. Ibland känner jag mig bara, fan, är det här? Ibland har jag gjort self-tape som man, eller som jag tänker att, men det här, jag kommer ju aldrig få det här. Det är inte jag som ska, Jens Hultén ska göra det här kanske. Eller, alltså, så olika typer liksom. Men så gör man ändå för att det är bra att visa upp sig och så vidare.
Kan du landa ett jobb även om det känns piss att göra self-tapen?
Nej, men jag har inte, alltså när self-tapes har jag inte fått någon, inga utländska grejer har jag fått på self-tapes ju. Men, ja, men vissa provfilmningssituationer trivs jag ju bättre i. Det har väl att göra med kastan och där man, alltså, bäst är ju när regissören är med, tycker jag. Mm. Och en castare och någon som spelar mot, så man kan, då får ju jag och regissören en chans att känna på varandra också. Och det är väl det roligaste att se om, ja, men klickar vi, kan vi hitta något tillsammans här? Och med konferensen så, när jag läste manus så kände jag bara, fan vad jag vill göra där. Jag vill gärna göra den här rollen för jag vill testa någonting nytt.
Mm.
Så jag var väldigt glad att jag fick den. Och fick göra den, så att Patrik Eklund som regisserar gillade min take eller tanke eller inställning till det.
Mm. Liksom. Och kan du sätta ord på vad den var då? Alltså,
min tanke eller? Mm. Ja, det var faktiskt mer att experimentera med liksom en stil typ. Eller, alltså som en, jag har innan spelat väldigt liksom naturalistiskt och nedtonat och sådär, och så har jag liksom tröttnat på det. Så jag ville testa och bara göra något, alltså måla med en annan pensel eller mer liksom en expressionistisk stil typ, och se hur mycket kan man ta i innan det blir för mycket, och hur mycket kan man, hur stor kan man vara på kameran, för jag har märkt att man kan fan vara rätt stor alltså.
Mm. Alltså dra upp reglagen så att.
Ja, mm. Exakt. Och det är samma, jag har gjort en norsk långfilm nu,
Konvoj.
Ja, exakt.
Jag var nyfiken på den.
Ja, som kommer på juldagen i Norge i alla fall. Och där, jag bara, fan. Okej, jo, det var en self-tape i och för sig som jag, men det var massa turer med där, de bytte regissör hit och dit. Och, men då, så jag bara, fan, jag vill göra en så sjuk karaktär bara. Så stod det att han hade mustasch i beskrivningen. Jag bara, så fick jag en bild av att han hade underbett liksom, och så här riktig grov göteborgare, du vet. Så jag bara, fan, ingen kommer ju be mig att göra det. Så jag får ju bara testa och göra det själv.
Mm.
Och jag har inte sett det än, så jag vet inte om det funkar eller inte. Men det är lite skitsamma, för jag bara, fan, det var ju kul att pröva det och utmana sig själv. Och att påstå så mycket, så att säga, i kameran eller på plats när man sitter innan och snackar så här. Och sen går in och har en annan kropp och liksom, där. Ja, det är lätt att det blir pinsamt och skamfyllt, men att liksom tränga igenom det och bara skita det och köra på och leka. Så det är jag jävligt glad att jag gjorde, oavsett hur, sen vill jag såklart att det ska bli bra. Men ja, det har bara varit roligt. Bägge de två var så jäkligt kul att göra för att få testa just olika liksom. Ja, stilar nästan.
Ja, men det är väl, fan, det känns ju jätteroligt att du är på en plats där du, nu lägger jag ord i munnen på dig, men där du är så trygg med hantverket så att du faktiskt kan pusha gränserna åt olika håll, antar jag.
Ja, jag tror att jag mer försöker skita i lite mer och bara köra. Alltså, jag kom med konferensen så dels hade jag ju spelat psykopat för länge sedan. Så jag, det hade jag bara lite så här, vet hur det där hänger ihop lite eller funkar. Och så var det mer att jag ville hitta karaktären genom att testa då en annan spelstil och inspireras av liksom andra liknande grejer och självklart läsa manus mycket och förstå vad man säger och allt det här och liksom vad karaktären har för, men att liksom inte så fyrkantigt, alltså sitta och skriva ner eller fylla i mallar, utan bara så här, alltså fylla mig med inspiration och impulser och låta intuitionen sen bara få köra när man är där. Och vad är det här osäkert? Och bara, det här kanske blir skitfel, jag vet inte. Eller för mycket, men vi testar, va? Och så gillade han Patrik till att bara mycket begåvat en gång till. Jag bara, okej, kul, fan vad bra. Han hajar vad jag vill göra här.
Var hittade du den här liksom kommunalbroiler-killen någonstans?
Hur menar du, i mig själv?
Ja, jag antar det, men jag menar, den ligger väl som nu kanske abstrakt då för lyssnarna som inte har sett konferensen, vilket jag har gjort. Men
man kan se den när det här är ute, va?
Ja, men kanske. Ja, perfekt. Ja, men då kan de ju pausa och titta på dig. Men den ligger, tänker jag mig, ganska långt ifrån dig.
Ja.
Och då... Så här, vad gör man? Lyssnar man på Framgångspodden och försöker hitta någon företagsledare? Och...
Nej, jag fick bara en sån tydlig bild när jag läste första gången av hur jag ville pröva och göra honom. Och så eftersom att jag redan hade spelat psykopat och han, Jonas, han rör väl sig i alla fall i de vattnen liksom, så gjorde jag inte så mycket sån research, utan det var nog bara lust och fantasi, tror jag, mest. Eller vad skulle jag vilja göra? Så mycket var det nog. Och så försöka få ihop det då. Så att det blir en karaktär av det. Och också låta saker hända på plats som man kan plocka upp och ta vidare. Och jag och Kristoffer Nordenroth som spelar liksom min sidosatta wingman. Vi känner ju varandra sen innan. Och vi hade väldigt kul liksom. Vi improviserade massa och gjorde, alltså, jag tror det finns jävligt mycket roligt bortklippt material som jag hoppas att de gör något av och släpper sen. Så det hjälpte också att ha honom där och liksom lira med och hitta på saker ihop och hitta deras dynamik ihop. För det är det då, att jag går runt och har massa tankar och idéer om min gubbe, och så har han det om sin, men sen så ska vi ju hitta en, de ska mötas, de här liksom.
Fick du ha penisattrapp?
Nej.
Nej? Okay. Så när du är naken, då är du naken?
Ja, eller alltså man hade en sån här liten strumpa på.
Okej, okay. Jag fattar. Var det jobbigt att ha underbett i x antal veckor?
Jag tänkte på det innan. Bara, jag kanske måste liksom... Det var mer att jag var så här, hur mycket ska det vara? Jag behöver hitta så jag vet, så jag har samma mängd underbett i hela. Och sen hade jag faktiskt... Jag sa till regissören, och det var rätt skönt, jag bara, se till mig om det blir för mycket liksom, så blåser jag på och så får vi se. Han bara, ja. Och så efter någon tagning så bara, ta ner det lite grann. Han bara, okej, okay, ja. Och då, förr hade jag kanske såhär, jaha, det var inget bra. Eller det. Nu var bara, nej, vi måste sänka nivån lite. Det är liksom ett hantverk och liksom en, vi experimenterar här och testar. Och ha den inställningen vill jag fortsätta ha i allt jag gör.
Har du liksom varit väldigt upptagen av det där med att välja rätt jobb för ditt CV, så att säga?
Ja, lite har jag nog det. Jo, vad fan, jo, det har jag väl. Sen går ju inte det att bara välja grejer som man tror och hoppas kommer bli skitbra, för det görs ju inte så många grejer. Och jag har ibland sagt ja till grejer som jag vet att bara, ja, men det här gör jag mest för pengar och har ett jobb. Det kommer förmodligen nog tyvärr inte bli bättre än 2-3 plus, men okej, det får vara okej. Och så gäller det ändå då att motivera sig till att gå in lika helhjärtat i de projekten och hitta en nyfikenhet i det ändå. Och ibland har jag liksom sagt nej då till att provfirma för vissa grejer, för att jag tycker att, ja, då har jag varit rädd för att, ja, men om jag mest gör sån här typer av grejer, vem blir jag då? Både för mig själv men också för branschen. Det är en svår balansgång där. Nu görs det så mycket också så att folk vet inte om allting som alla är med i, tror jag ens.
Mm.
Det är det, folk idag kan göra en huvudroll i någon serie som ingen har sett eller vet om. Det är så, ja, märkligt.
Mm. Men har du sådana jobb som du tycker så här, fan, det här blev ju otroligt bra, varför såg inte folk det?
Nej, de har nog, jag vet inte om Blå ögon gick så bra, det minns jag faktiskt inte, men den tycker jag blev bra, vad jag minns.
Mm.
Sen hoppas jag att konferensen går bra. Jag såg den för en vecka sedan och jag tycker fan den är skitbra.
Mm.
Jag saknar vissa grejer kanske, men som underhållande film så tycker jag att den var så här, hatten av till liksom Patrik och, ja, alla skådisar och Simon, fotografen, och klippningen är också så jävla bra, men den är så well paced, säger man ju på engelska, alltså att tempot, eller vad säger man?
Ja, men rytmen kanske.
Ja, exakt. Det är så jävla bra att det liksom aldrig blir något häng i den, utan den börjar och så är det liksom en berg-dalbana i 1 timme 40 minuter. Så den hoppas jag att folk ser, för att den är också väldigt unik och egen i sitt slag. Att den är dels någon slags skräck-slasher, fast det är ändå komedi och, ja, jag vet inte. Den hoppas att den får ett bra liv där ute på nätet.
Mm. Ja, men och det är det första gången du gör skräck liksom.
Ja.
Mm.
Och det är ju någon slags boom nu med det, ju verkar det som, i, alltså, jag tror att skräck är den mest lukrativa genren egentligen i historien.
Mm. Tack Jockeboy.
Ja, nej, alltså det är inte hans förtjänst, men jag menar exakt det här, bara, ja, gör du skräck så kommer folk kolla på det, för att folk är liksom, Australien som gillar skräck kollar på all skräck.
Mm.
Och du kan göra det för ganska lite pengar egentligen och ändå liksom få många som kollar, säljer den.
Mm. Då vet vi ju att du kommer med två jobb här som du är stolt och nöjd med, över.
Ja, jag tror det. Konferensen är jag stolt och nöjd för. Konvoj är jag stolt att jag gjorde på det sättet jag gjorde den i alla fall. Så får vi se om filmen blir bra. Jag har en bra känsla.
Mm, för du har inte sett den?
Nej.
Men du ska på någon slags premiär i Oslo då? Lider.
Ja, precis. Det blir väl någon gång i november, december tror jag. Jag hoppas att den kommer till Sverige sen också. Mm. Om den är bra. Annars så kan den ju hålla sig där borta. Mm.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Men och, du, innan vi lägger på också, det är några grejer som jag vill dunka av här. Ja. Så, när vi tog den här fikan för typ 2 år sedan, höll du på att gå på lina då?
Lina?
Ja. Du hängde upp någonting inom parken här.
Ja, nej, jag tränade med romerska ringar.
Jaha, det var ja. Det va? Ja. Gör du det fortfarande?
Ja, ibland. Inte lika mycket. Jag har liksom perioder med allting. Typ. Jag snör in. Det. Och sen så kommer något annat, eller så tröttnar jag blir något. Men ibland gör jag det, om jag inte har tid att gå till gymmet så kan man liksom göra det. Men problemet, för den sommaren då så slutade jag, eller jag sa upp mitt gymkort och sånt. Tänkte jag kör bara det här. Men det blev ju aldrig att man tränade ben då. Så att jag var liksom, jag måste köpa ett gymkort så att jag, annars tränar jag inte ben.
Okej. Okay. Så det gör du nu?
Ja, jag försöker få in det i alla fall.
Du ser ju inte ovältränad ut i konferensen.
Alltså, ja, nej. Men förra sommaren så tror jag att jag hade en jävla bra period ett tag. Jag gick upp på morgonen och så gick jag en timme rask promenad utan telefon innan frukost. Och sen så käkade frukost och gjorde någonting. Alltså... jobbade med något eller läste eller något. Och sen så tränade jag styrketräning på dagen. Och, så jag hade en jävla bra rutin där.
Varför har du tappat den?
Jag vet inte, det är för jobbigt. men det var... Alltså, det var jävligt gött det där att komma upp och gå. Och inte ha mobil då, eller lyssna på någonting. Och det var fascinerande att första gången jag skulle göra det så var jag livrädd. Och bara, fan ska jag tänka på nu liksom, när jag går omkring här? Och då fick jag... tankeställa, men det är helt absurt ju att det känns så obehagligt att vara, inte ha något i öronen på en timme.
Ja, det där gör jag nu igen. Eller jag har gått länge på månaderna, väldigt länge, i flera års tid, men nu har jag dessutom pluggat ur. Ofta har jag dock lurarna i, fast med noise cancelling bara. Underbart.
Ja, men ringer det ändå inte då någon ringer?
Nej, vad fan, det här är ju liksom... Idag var jag väl på jobbet 6:30.
Jo, men någon kan ju ändå... Kan ju ringa en jävla telefonförsäljare eller något liksom...
Inte 06:28.
Ja, jag vet inte.
Inte till mig.
Men det var någonting... Jag fattar, du måste ha med den hit, men det var något med att lämna skiten hemma också. Bara, jag kan inte ta upp den. Man börjar tänka på grejer att... Oj, den där grejen, just det. Oh, jag måste kolla.
Måste googla det.
Nej, just det. Nej, jag kan inte det. Ah, ja, vi får ta det sen. Och det är ganska... bra, för man avbryter ju sig själv hela tiden med tankar genom att man tar upp den där.
Det är som meditation ju.
Exakt, det är det många, man pratar om meditation, att folk blir rädda för att de tänker att jag kan inte sitta och tänka på ingenting, det funkar liksom inte. Och det är inte det det handlar om, så jag har förstått att nej, det går inte att inte tänka på någonting. Det är det som är hela, men att vara medveten om att inte försvinna iväg in i tankarna, det är väl det handlar om, att vara, och att se på dem som, ja, men om det låter runt omkring det, så du kan ju inte välja att inte höra det. Du hör det eller inte, om du är liksom där då. Och samma med tankar, så bara just det, det är ju inte heller jag som, jag bestämde ju inte att jag skulle börja tänka på det nu. Det kommer ju bara, jag är inte mina tankar, jag är snarare det som, jag är en del av den, fast jag är det som upplever tanken mer. Och då blir det lättare att på något sätt, tycker jag, och separera sig från dåliga tankar och negativa tankemönster.
Klokt du är. Snyggt.
Man försöker liksom. Ja.
Skriver du på något själv?
Mm. Men dels så sitter jag med ett projekt som jag, Erik Johansson och Kristoffer Wagelin har liksom fantiserat ihop.
Mm. Jerka Johansson.
Ja, exakt. Mm. Men jävlar vilken respekt jag har fått för manusförfattare.
Mm.
Helvete alltså. Och se, det kräver sån disciplin att sätta sig och ha en idé till någonting och så ett blankt papper och bara okej, vad fan handlar det här? Eller vad är, okej, det handlar om det här, okej. Hur ska man visa det då? Okej, det är så mycket. Men det är väldigt, väldigt intressant och det känns som att jag blir en bättre skådespelare av att göra det, för att man får en annan förståelse för hur de har tänkt kanske. Så kan man, jag ser vad du försöker göra där nu. Men jag tror att det är bättre kanske att göra det så eller dölja det på det sättet. Eller, och jag vill gärna vara mer, jag har flera år tänkt att jag skulle vilja skriva, men jag har aldrig fått tummen ur och gjort det förrän nu. Och det är inte så att jag sitter och skriver 8 timmar per dag. Jag är glad om jag sitter en timme och så kanske man sitter så här. Fan, jag sitter 1,5 timme och skrivit på en scen som jag vet inte ens kommer vara med sen. Men den måste bara ut liksom.
Mm.
Men det är kul när det känns som att man är något på spåren. Och jag skulle vilja skriva någonting. Alltså det var ju så en jävla dröm. Och tänk om vi kunde få göra den filmen ihop. Tre kompisar som har kommit på det här ihop och gjort och så spela och regissera och bara, alltså bara det hade varit liksom värt allt.
Mm.
Och det är något jag gärna vill vara, tror jag, mer medskapande, eller brukar ofta komma ändå med idéer och tankar kring manus. Som skådis kommer man in så jävla sent alltid i processen. Så det skulle vara kul att vara med lite innan, men det är svårt, för som sagt, det är så många som ska tycka till, det är liksom en kanal som kanske först vill ha ditt manus då, och sen så ska vi ihop hitta regissör och sen skådisar, alltså gå andra vägar är liksom, ja, det är klurigt hur man ska göra.
Så det där projektet kommer vi inte se än på ett par år?
Eller? Nej, tyvärr är det nog kanske så. Men, eller vad fan, man vet aldrig. Förhoppningsvis så, att filma nästa år tror jag är alldeles för tidigt, men det har varit grymt om man kunde få igång det och filma nästa år då.
Men, och det är ingen som har betalt något för det ännu?
Nej, vi har haft lite möten och med olika folk som är intresserade. Men just nu så är det svårt för finansiärer att gå in med utvecklingspengar. Jag tror att det ska mycket mer till, så då måste vi jobba lite mer själva först innan man kan få det. För det hade ju varit kanske en bra eld i röven att få, att nu är det någon som betalar oss, för nu måste vi sitta med det här liksom.
Mm.
Men ja, å andra sidan är det ju ingen press nu heller. Det handlar bara om att få sig själv till att göra det.
Mm. Ja, fan, lycka till med det. Jag hoppas vi får se det någon dag.
Ja, jag hoppas jag med.
Ja. Innan vi lägger på, hur är livet annars då?
Hur är livet? Du ska avsluta med den som en avrundning. Mm. Det är väl som livet är. Det är upp och ner. Försöker ta tillvara på uppstunderna och inte gräva ner mig så djupt i nedstunderna.
Mm. Vad har du att se fram emot?
Fredag. Då tror jag.
Då ska du supas.
Nej, jag har en kompis, det är ju flera dagar nu när vi spelar in där. Men jag har en kompis som kommer från Göteborg, så ska jag väl laga någon god mat. Kanske någon mexikansk, en Tex-Mex grej. Och ja, så det ska bli kul att få han på besök. Men annars, jag ser fram emot att konferensen ska komma. Eller det är alltid skräckblandad förtjusning, för att det var som innan jag skulle kolla på filmen. Tänkte att nu gäller det ju, för jag har ju satt så mycket förväntningar och förhoppningar, och min känsla är att det var bra, men nu kommer det avgöras då vad jag tycker. Och samtidigt bara, det är ju vad det är, jag kan inte ändra eller påverka det på något sätt. Men, och det är samma med att det ska komma ut, att det är kul och spännande, och samtidigt då får man ju se om, för den har legat där som en sån här liten en morot, då att bara, till hösten kommer den och det ska bli kul att se. Mm. Så det blir både spännande och nervöst.
Och skrev du några anteckningar när du såg dig själv på film?
Nej, jag gjorde några mentala.
Okay. Men de var snälla?
De var nog neutrala så, men min tolkning av dem försöker jag vara mer i det snälla rummet, så att säga. Mm. Och det hade jag inte varit för något år sedan eller två.
Grattis till det.
Det är bra. Mm.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Recensioner jag hittar av konferensen är hyllningar. Kul för samtliga inblandade, inte minst dagens gäst och författaren Mats Strandberg, även känd som Värvet 98. Och filmen finns att titta på nu. Med det stänger vi för idag. Ninni Westin, Kristoffer Triumf och Acast är det som gör Värvet. Vi hörs om en vecka, då med Silvana Imam. Tack! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
för idag.